Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst.
Idag kommer jag utgå från en text från evangelierna i Matteus evangeliet, det 24 kapitlet, som är den texten som läses i de flesta kyrkorna i Sverige idag. Så häng med mig in i den, för den har någon form av aktualitet över sig. Så här står det. När han sedan, alltså Jesus, satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram och sa: säg oss när det ska hända, och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut? Jesus svarade: se upp så ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: jag är Messias, och de ska bedra många. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt detta är bara början på födslovärkarna. Då ska man utlämna er till att plågas och dödas. Och alla folk ska hata er för mitt namns skull. Då ska många komma på fall och ange varandra och hata varandra. Många falska profeter ska framträda och bedra många. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad, och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Ja, men visst är det lätt att känna igen en aktualitet i den här texten. I en tid där krig pågår på så många platser och nyhetsflödet fyller oss med information om barn som lider under bomber som faller. Hur mäktiga personer använder sin makt för att i girighet skaffa sig mer makt. Vi ser hur folk reser sig mot folk, vi ser hungersnöd på den ena platsen efter den andra på grund av klimatförändringar, men också i spåren av pågående krig. Vi läser om naturkatastrofer, senast floden som översvämmade Valencia och trakterna runt omkring, där de som har tagit beslut om byggnation har struntat i klimatforskarnas råd om att inte bygga just där de har byggt. Skyddsåtgärderna borta. Ja, ni känner ju berättelserna om och om igen från nyheter när makthavare och beslutsfattare går på sin egen magkänsla istället för att ta in fakta från de som kan. Och vi kan läsa om att på platser i vår värld idag så lider människor under förtrycket av att deras bekännelse av Jesus utgör ett hot mot regimens tankar om hur livet ska formas i staten, och de förtrycks. När vi läser den här texten så är Jesus i Jerusalem, och det är ett land under romerskt förtryck. Mitt i staden står templet där platsen för tillbedjan äger rum, och det är påsk alldeles snart, och det är inledning av detta, och i den här påsktiden så kommer Jesus att dö på korset, och han lever med verkligheten runt omkring sig att många av dem som har hört hans förkunnelse, berättelse om Guds rike, vänder sig emot. Vägrar ta emot och väljer bort det han säger. Och han har sagt nyligen, precis innan det vi har läst idag, att Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk hos vilket det kan bära frukt. Gud vidgar Guds folket till att bli människorna som tar emot, oavsett om de är födda som judar, greker, svenskar, turkar. Vilket land vi än kommer ifrån så kommer det inlämmas i det där folket. De som tar emot Jesus, låter sitt liv förvandlas och beröras av vem han är. Oavsett vilka de är tidigare, var de är födda någonstans, vilket land, om de är fattiga eller rika, om de är kvinnor eller män. De som tar emot Jesus och låter livet formas av den relationen så att deras liv i ord och handling på något sätt återspeglar deras tillhörighet. Att tron inte bara är ord om Gud utan ett liv för Gud, frukt. Och detta, när Jesus har förkunnat evangeliet så har människor vänt sig emot det. Och nu har han strax innan han säger de här orden brutit ihop i tårar när han har tittat ut över Jerusalem. Och han har sagt, Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville det inte. Nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus. Gud drar sig undan den tillbedjan som bara säger ord om Gud men inte vill låta livet beröras av vem han verkligen är. Och de där orden är fyllda av så mycket sorg hos Jesus att Guds längtan inte möts upp med ett gensvar. Ja, vi vill ta emot vem du är, vi vill formas av vem du är. Och han säger att alla de här vackra tempelbyggnaderna som ni ser runt omkring er nu, de kommer brytas ner sten för sten. För Guds rike handlar om att Gud griper in i den här tiden för att ta itu med allt det som är syndens konsekvenser. Ända från mänsklighetens början där människor en gång i tiden valde vi klarar livet bra utan dig Gud. I en dröm om att det livet utan Gud skulle kännetecknas av frihet och handlingskraft och fulländning så ledde ju det beslutet till inte bara att relationen med Gud försvann utan att det ledde till splittrade relationer, hat och förtryck. Istället för värme och gemenskap och samarbete så tog girighet, avundsjuka och maktkamp över. Och vi lever i konsekvenserna av de besluten. Och det är inte bara så att människor blev utsatta för förtryck utan människor började att förtrycka. Och du och jag har ju i våra kroppar och våra liv erfarenheter av vad synd får för konsekvenser i splittrade relationer. Så lärjungarna undrar i det här läget, när kommer allt det här vara över? När kommer det där riket du pratar om Jesus verkligen bryta igenom fullt ut? Det som vi har sett när vi har varit tillsammans med dig, det du har pratat om. Där du har beskrivit att det där riket handlar inte om nationer eller nationella gränser utan det är ett sätt att leva och ta sig an livet utifrån att du har något att säga om den här världen. Mitt i en värld som styrs av olika system, om det är demokrati eller diktatur. Oavsett hur mänskligt liv formas så vill Guds rike bryta fram som någonting annat. Så här svarar Jesus tillfrågad av fariseerna om Guds rike lite tidigare också. Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga här är det. Eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Visst är det en viktig påminnelse när människor även i våran tid försöker bygga upp Guds rike utifrån nationella gränser och tänka att vår nation där jag bor, där är verkligen platsen där Guds rike ska vara. I politiska lagar och beslut. Och Jesus säger, nej, Guds rike träder fram inom den som tar emot honom. Träder fram där människor låter sina liv formas av vem han är. Där man säger, ja, men jag vill att det liv jag har, de hjärtslag jag har, den tid på den här jorden som jag har, så vill jag att det ska präglas av din kärlek och din barmhärtighet. din upprättande kraft som bryter smärtans makt i mitt liv och i andras liv. Den skuld och den skam som jag kan vara bärare av utifrån det jag har gjort eller det jag har blivit utsatt för genom tillvaron, att det inte ska ha sista ordet, utan att de tillkortakommandena ska få möta din barmhärtighet och lägga sig av mig. Det jag ska få ta mig an livet utifrån att jag får tillhöra och vara trygg med att du älskar mig. Och det är det som de här första lärjungarna har mött när de ställer de här frågorna. De har ju varit med om att Gud har nått fram till dem genom Jesus. På deras karta låg förmodligen inte någon tanke på att Gud skulle kunna ha med dem att göra. Och de har mött honom och han har sagt till dem, din synd är förlåten. Han har sagt till dem, din smärta läks ut. Han har sagt till dem, kom du och följ mig. Samma kallelse och samma ord som kommer oss till mötes den här dagen. Med våra liv, med våra erfarenheter och berättelser. Ja, men din synd är förlåten. Din smärta kan läkas. Kom, följ Jesus. Och i hans närhet har deras syn på livet formats om. När han har vänt gamla testamentets berättelser om yttre lag. Om att hämnd ska utkrävas på proportionerliga sätt. Så om någon skadar ditt öga så skadar du dens öga på samma sätt. Kropp ska möta liksom kroppsbestraffelse. Har du skadat mig på ett sätt så får jag skada dig. Och Moseboken beskriver ju det där i detaljer. Skada någon sin nästa ska man göra med honom som han har gjort. Bruten läm för bruten läm. Öga för öga, tand för tand. Och så har Jesus lärt dem att Guds rike har någonting annat med sig. Ni har hört att det blir sagt öga för öga, tand för tand. Men jag säger det, värjer inte mot det onda. När någon slår dig på högra kinden så vänder den andra till. Ni har hört att det blir sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger det, älska era fiender. Det är ett nytt rike som bryter in som är utmanande för hur vi har lärt oss att leva livet. Och lärjungarna har varit med om det och fått se det. Att Gud har mött dem med barmhärtighet. Och han säger till dem genom Jesus, var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Det är något annat som kommer fram. Och det har de varit med och levt utsända med den berättelsen. De har fått förkunna Guds rike och de har fått se hur sjuka har blivit friska i sin tur. Så på lärjungarnas fråga den där dagen om när Guds rike ska bli förverkligat så svarar inte Jesus med någon tidsplan. Han säger inte de här orden om krig och krigsrykten för att vi ska hitta någon tidsplan att bocka av. Utan han vänder blicken åt ett annat håll och säger, vilka val kommer ni att göra när ni är i svåra situationer? När ni väntar på att Guds rike ska bryta igenom och få kraft att förändra hela den här världen. När ni lever i väntan på det, att Gud en dag ska sätta stopp för allt ont. Hur kommer ni att leva i den väntan? Uppenbarelseboken målar ju fantastiskt den här bilden när Gud läker ut allt. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa, se Guds tält står bland människorna. Han ska bo ibland dem och de ska vara hans folk och Gud ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. För det som en gång var är nu borta. Och han som satt på tronen sa, se jag gör allting nytt. Hur ska du och jag leva i väntan på den där dagen då all smärta är över och Gud gör allting nytt? Så Jesus ger inte någon checklista att leva med. Där du och jag försöker räkna ut den tiden när den kommer. Utan säger istället, hur ska du leva oavsett situation och tid? Och det här har varit en utmaning för troende i alla tider. Jag ska ta med er en liten story som har med mig själv att göra. Som barn älskade jag att leka krig. kanske inte du gjorde som barn. Men jag var fascinerad av andra världskriget och spioner. Född på 1960-talet. Ja, det är rätt länge sedan. 1960-talet, inte 1860 som några av er tänkte där nere. Men det är länge sedan. Och från andra världskrigets slut 1945 var det alltså 21 år. Det är kortare tid än... Ja, jag vet inte vad jag skulle säga med det, men vi lämnar det. Det är kort tid. Det var en tid av kallt krig, alltså inte aktivt krig i soldater som sköt soldater, utan en hård gräns genom Europa där öst stod mot väst. Det var en tid av militär kapprustning. Säkerheten tryggades med mer vapen på var sida, mer kärnvapen som hade använts under slutet av andra världskriget mot Japan och förintat två av deras städer. Och man rustade upp med mer och mer pengar in i krigsindustri. Och min mamma, hon föddes 1939 i Tyskland. Det land som var orsaken till det där världskriget. Hon kom till Sverige några år innan jag föddes. Så när jag lekte med kompisar i skogen, där jag bodde fanns det träd och något som heter skog. Och för er som bara har bott här i Landskrona så innebär det massor med träd. Och man kan leka och bygga kojor. Och smygande så gick vi runt och attackerade varandras läger med vapen gjorda av träpinnar. Och i leken, böckerna och filmerna var det självklart att tyskarna var skurkarna. Och de allierade, alltså engelsmän, amerikaner och fransmän, var hjältarna. Så var det för mig. Självklart. Och vartefterhand jag växte upp och lärde mig lite tyska efterhand kunde jag prata med min mormor i Tyskland. Hon som hade genomlevt två världskrigen i Tyskland. Hon som hade kämpat för sin överlevnad, som levt med mitt under krigets verklighet med brandbomber och evakuering. Bygga upp ett nytt hem efter att det gamla hemmet hade förstörts i storstaden. Och så fick jag möjlighet att fråga henne vart efterhand jag blev äldre. Hur var det egentligen att vara människa i ett land som gick från demokrati till diktatur på 30-talet? Vad såg du? Och kände du till om allt det där fruktansvärda som hände? Judar, politiska motståndare, funktionsnedsatta, romer, homosexuella som mördades i koncentrationsläger. Hur var det i släkten, mormor? Hur agerade du? Hur var det att leva mitt i ett brinnande krig? I fantasin och leken och böckerna så hade jag ju lekt de här sakerna och jag hade lekt som hjälten. Och efterhand som jag kunde prata med min mormor så blev ju det en möjlighet att låta leken möta verkligheten från hennes livsberättelse. Så min mormor berättade om en släkt som var delad. En del var hängivna den där utvecklingen som landet gick igenom mot det totalitära. De stod i ledet och viftade med flaggorna och en del anmälde sig som frivilliga till armén och krigsmaskineriet och sändes ut i fronten när kriget startade. Hon berättade om att hon och min morfar hade tänkt annorlunda. Och så berättade hon på 1930-talet när allting liksom trappades upp steg för steg att hon hade haft många judiska väninnor. Hur hon trotsigt hade gått in i butiker som hade markerats med de judiska symbolen av Davidsstjärna. Där SA-trupperna stod som paramilitära trupper på 30-talet i sina bruna uniformer och vaktade ingången till butikerna för att ingen skulle gå in och handla. Och hur hon trotsigt hade gått förbi dem och köpt varor och gått ut och lyft dem med sin hand. Jag handlar vad jag vill. Men samtalen blev ju mycket svårare när tiden hade gått och när utvecklingen hårdade och butikerna stängdes och väninnorna försvann. När de inte bodde kvar. Och hon sa, jag visste inget om lägren. Blandat med den där ångesten och skuldkänslan att veta vad som hände. Så när jag vid ett tillfälle frågade min mormor, hur såg du på engelsmännen som kom till det området där du var evakuerad med din dotter, min mamma? När den där totalitära statens kontroll över informationen var borta och propagandan inte fanns där längre och du visste det fruktansvärda om koncentrationslägren, såg du engelsmännen som befriare eller ockupanter? Och hennes svar kom sekundsnabbt. Ockupanter. Och det där skakade verkligen om mig. Jag såg på hennes svar utifrån min trygga bild av och min trygga horisont av att växa upp säkert och tryggt utan krig. Med någon form av facit över situationen. Formad av de här hjälte- och spionberättelserna så tänkte jag att det självklara valet var väl att vi idka motstånd mot det totalitära. Att ta kampen, att inte bara huka och försöka skydda sin egen familj under det ökade hotet, utan ta kampen. Och i hennes kropp satt ju en annan berättelse av att skydda sitt lilla barn. Att vara med om ett krig där allt man har haft gått förlorat. Inte bara i det första världskriget utan i andra världskriget. Där tider av svält och svårigheter. Ljudet av fallande bomber som kom med pipande ljud innan de smällde i över skyddsrummen som man satt i. Och på senare år så har jag hört de där berättelserna och kunnat läsa dem långt efter min mormor dog. Om alla våldtäkter som befriarna utsatte de befriade kvinnorna för. Så vem hade jag egentligen kunnat vara i en värld som den? Om jag hade levt då under de omständigheterna, vem hade jag varit? I tonåren blev jag kristen. Jesus grep in och gjorde sig känd för mig. Började forma mitt liv. Hur hade jag som kristen levt och agerat i en tid som Tyskland gick igenom på 1930-talet och 40-talet? När Messias gestalter trädde fram och sa hur allting skulle lösas och bli en bättre värld. Hade jag lyssnat på de falska profeterna i en tid av stridslarm och krigsrykten där folk började resa sig mot folk och rike mot riken, där hungersnöd var en verklighet. När vänner med samma bekännelse hade börjat utlämnas, anges och rykten om hur de plågas hade kommit till mig. Vem hade jag varit när hatet hade tilltagit? Hade jag dragit mig undan, angett, hatat, hade rädslan blivit den starkaste kraften för mina beslut? Hade min kärlek kallnat? Eller skulle jag med Guds nåd ha fått hjälp att hålla ut och hålla fast vid honom, vara med bland dem som fortsätter att dela budskapet om riket i väntan på den där dagen som Gud säger de där efterlängtade orden. Se, jag gör allting nytt. Vem hade jag varit? Vem hade du varit? Och anledningen att jag berättar den här berättelsen, det är ju att egentligen är ju det en passerad tid. Den är förfluten. Jag vet inte vem jag hade varit och blivit, men jag vet att jag har ett liv här och nu. Där jag ställs inför valet av att här och nu i den här världen när krigsrykten tilltar, när berättelserna kommer om laglösheten som ökar, samhällsklimatet som hårdnar, förenklade uttalanden om andra och att lösningen är mer vapen, fler utvisningar, hårdare gränser. Ja, men ni kan ju storyn i vår tid, eller hur? Här och nu behöver jag, precis som du, ställa oss frågan: får Jesus rum i mitt liv här? När de här sakerna pågår i våran värld, ger jag plats för Jesus nu? Kommer jag och vill jag agera och leva så att Jesus Och hans liv formar mitt liv och att jag lever livet utifrån hans berättelse. Vill jag nu ge plats och rum för det? Precis som den som vill springa milen någon gång i en tuffare situation, tänker jag, om jag skulle tänka mig att springa milen i alla fall, som en omöjlig tanke i mitt liv, så startar inte den löpningen med att jag snörar på med mina Converse hemma och sticker ut. Utan jag får nog skaffa lite bättre rustning och sätta igång någon form av träningsprogram för att klara milen. För att klara det motstånd som jag kommer ställas inför när jag väl börjar springa. Och i ett hårdnande klimat, vad behöver jag snöra på mig? Vad behöver jag ge plats för att ge rum till att jag klarar av att leva för Jesus i en tid som denna? Det är idag jag kan vara med och fortsätta att bidra redan nu till det Jesus vill vägleda mig till. Det är nu jag står inför valet att leva ut hans vilja. Det är inte dags att steppa upp sen om det blir värre i våran del av världen. Det är nu jag ska leva för honom. Och det är det jag tänker att Jesus bjuder in till i den här berättelsen. Att vi tar oss an det. Att vi ber med den hängivenhet som Paulus skriver till Timoteus. Att vi ber och åkallar och tackar för alla människor. Att vi ber för dem som har makt så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv. Att vi ber så är bra, för Gud vill att alla människor ska bli räddade och komma till insikt om sanningen. Att vi är med i det Gud vill nu, inte sen. Inte i någon dröm om hur vi hade varit då, utan nu. Att vi nu väljer att inte löna ont med ont, som Paulus säger i Romarbrevet utifrån Jesu undervisning. Att vi nu väljer att så långt det kommer an på oss så är möjligt göra gott. Att inte låta oss besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Nu. Inte sen. Inte imorgon. Nu. Att inte låta krigslarm och hoten leda till tystnad nu. Utan närma oss Jesus och säga, vi vill ge dig plats i våra liv. I samtalen med min mormor, en av de där tillfällena, jag undrar om det inte till och med var det där tillfället när jag chockad hade ifrågasatt henne. När hon såg engelsmännen som motståndare och inte befriare. Så ledde det till det där samtalet om skuld och skam. Att vara bärare av att veta någonting och smärtas över det. Den här skulden och skammen som kom av tystnad utifrån det som hade hänt. Tystnaden utifrån vännerna som hade försvunnit och som hon aldrig hade letat efter. Och vi pratade och vi bad. Utifrån den fantastiska vissheten att Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att rädda den genom honom. Vi lever redan under dom, säger Johannes evangeliet i 3:e kapitlet. Vi lever där, dömda utifrån våra handlingar, våra misslyckanden, våra sorger, våra smärtor, våra felsteg. Och Jesus kommer för att lyfta av oss det. Göra oss fria för att leva för honom och hans rike där vi är idag. Sök dig in i Guds närhet den här söndagen. Be att han ger dig den urskiljning som du behöver. Kanske är du där att du behöver ta beslut om att ge Gud plats på riktigt. Att du vill leva för honom och ta riktning med den Jesus som du bekänner dig till. Att låta hans liv växa fram. Att låta anden fylla ditt liv. Så att inte rädslan blir din drivkraft, vare sig idag eller imorgon. Utan hans livgivande, han som säger att en dag, säger han, allt är nytt. Se, jag gör allting nytt. Lev för det, verka för det alla de dagarna till den dagen. Vi ber. Jesus, du känner oss och våra liv. Du vet vad vi tänker om dig och vad vi ger rum för i relation till dig. Du vet hur vi tänker om tillvaron här och nu, att vårt hopp emellanåt kanske står till röster som ger enkla svar på svåra problem, som vill lösa allting utifrån våra mänskliga begränsningar. Och så säger du att ditt rike är av ett annat slag, på ett annat sätt. Att det ska fylla vårt inre och förvandla allt. Och det vill vi bjuda in dig till att göra. Där vi är, om det vi är i rädsla, i behov av särskild urskiljning, tryggheten att stå kvar och hålla fast vid dig i den tid som är idag. I väntan på den där dagen då du kommer säga, se och göra allting nytt. Vill vi leva för dig, Gud, och vill vi ge rum för dig, så kom Jesus. Till var och en av oss när vi ber, när vi bekänner, när vi överlåter oss till dig och öppnar oss för dig nu. Fyll oss med din närvaro och led oss på dina vägar i en tid som denna.